Hej och välkomna till Attityd. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. Attityd, det är en programserie som ska belysa ANDT-frågor. Både fakta, men även ta upp några av de myter som finns. ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Vi kommer också att ta upp ämnen som kosttillskott och föräldrastöd. Programmen kommer att sändas i närradiostationerna i Jämtland samt finnas för nedladdning på länets kommunhemsidor. Och det finns också på www.mobilisering.nu. I förra avsnittet fick vi träffa några ungdomar som gav sin syn på alkohol. Plus att vi fick träffa en nattvandrare och vi fick också information hur alkoholanvändandet bland ungdomar är enligt en undersökning. I dagens avsnitt ska vi gå in lite mer på ämnet alkohol. Alkohol, ja, det är något vi träffar på nästan överallt. I vardagen, på helger, på film, i dokusåpor och så vidare. Men vad händer i kroppen när man intar alkohol? Först ut i dagens attityd är Alf Lerner som är distriktsläkare i Åre. Först en fråga, Alf, som kan verka lite banal. Men vad är egentligen alkohol?
Alkohol är en spritsort, etanol, som man kan tillverka och köra bilar på. Tvätta fönster och används till mycket annat än det vi dricker. Men det finns i allting som innehåller alkohol. Sen finns det ju metanol också, träsprit. De är livsfarligt, som luktar och smakar ungefär samma. Men det är etanol vi förlustar oss med.
Vad händer då i kroppen när man dricker alkohol?
Ja, etanol är ju den som går direkt ut i blodet. Ju starkare sprit du dricker, desto snabbare går det ut i blodet. Tar du en snaps till exempel kan du nästan känna att det gungar till i huvudet. Och dricker du alkoholhaltig typ champagne som är med kolsyra, då går det ännu fortare. Så att det kan gå in på ett par minuter upp i huvudet. För det sprids via blodet, magsäcken, blodet ut. Och det påverkar våra celler som vi har i kroppen.
Hur länge är den där påverkan då?
Ja, det är lite hur mycket man har druckit. Men vi bränner av ungefär 2 centiliter sprit i timmen. Och en snaps, det är ungefär som en snaps då. En vanlig drink eller grogg brukar vara 4 centiliter. Men bränner av det ungefär.
Vad får man för övrig kroppspåverkan då om man tar lite mer än den här snapsen? Om du säger att du dricker rejält mycket, vad händer med kroppen rent fysiskt?
Ja, tänker berusningsgrad överhuvudtaget och berusningsanseende, så det första som kommer in är egentligen det här att vi tappar ansvar. Vi liksom glömmer bort att vi kanske inte ska köra bil efter vi har druckit en eller 2 starköl. Samvetet försvinner, och även det här om man är benägen att ta självmord, så försvinner det här tanken på anhöriga och allt sånt där försvinner på en gång. Det är det första. Sen kommer hörseln. Det är bara att gå ut på en restaurang och se när folk har börjat dricka 2-3 glas, då är liksom ljudnivån det dubbla. Och så tar vi någon snaps till, så är det ju synen som försvinner, och det visar sig ofta så att man spiller ut lite glas och flaskor ramlar i golvet, eller man inte ser riktigt och är inte riktigt uppmärksam vad som händer runt omkring.
Vad kan man få för skador då om du så att säga dricker lite för mycket?
Ja, akuta skador är att det påverkar kroppen så mycket så att det belastar i kroppen överhuvudtaget. Men det farligaste som vi inte tänker på kanske är att etanol är ett cancerframkallande ämne. Och det pratar vi aldrig om. Det är liksom hysch-pysch, men det är ett cancerogent ämne som ger cancer. Det kan vi se på sikt. Får man cancer i typ matstrupe, mage, magtarmkanal överhuvudtaget. Men direkt så är det ju att dricker för mycket och kommer upp över 4 promille, 4,2 promille, då är det direkt dödligt. Och dricker vi mer än det då, så finns det egentligen ingen bot. Är du inte på en intensivvårdsavdelning så dör du ju om du dricker för mycket sprit på samma gång.
Vilka organ tar mest stryk av alkoholen då?
Ja, det som är känsligast är i princip levern då. Men även könsorganen då, typ testiklar och äggstockar, är väldigt känsliga för alkohol.
Men det hör man inte så mycket om, va?
Nej, man vill inte prata så mycket negativt om det här med alkohol, vad det påverkar. Men faktum är väl att det är många par som söker kanske att de inte har fått något barn i 35-40-årsåldern, att det händer ingenting. De kan ha för dålig både äggstimulering och spermieproduktion. På grund av att de kanske har levt lite för tufft. Och ändå fungerar normalt, men alltså det har blivit lite för mycket. Man dricker kanske 7-10 öl i veckan, då kan det räcka.
Man pratar ju ofta om riskbruk. Vad är det? Hur mycket enheter ska man upp i då?
Ja, för kvinnor är det 9 starkare eller 9 gånger 4 centiliter. Och för män är det 12 centiliter, alltså 12 4 centiliters starksprit annars.
Och det är i veckan?
I veckan, ja. Ja. Inte per dag, det blir lite mycket.
Kan man säga något generellt att det är bättre att sprida ut det här på den här veckan eller ska man ta allt på en gång? Alltså vad är farligare?
Ja, läser du Systembolagets hemsida, de har fångat lite grann det från USA, tycker bättre med små mängder, ofta än en stor mängd. Personligen tycker jag att det är bättre att ta typ fredag, lördag och sen är man fri, för då hinner kroppen rensa sig och rena sig till nästa gång man utsätts för det här farliga giftet som kommer farande.
Det här är ju mer, vad ska man säga, normalt bruk så att säga. När man har druckit för mycket och kanske har blivit ett slav under alkoholen, då kommer väl också att man belastar sjukvården och deras resurser, eller hur?
Ja, tittar du de som söker akut på en kirurgklinik, så är det ungefär 75% som är orsakade av alkohol.
Och vad är man inne för då?
Ja, blödande magsår, man har slagits, knivskurits. Man har fått någon akut blödning på grund av alkoholen.
Vad gör man då ifrån sjukvården för att förebygga det här? Får man någon hjälp när man kommer på till exempel på dejt eller till dig på hälsocentralen?
Ja, givetvis så gör vi en kartläggning hur mycket är drickandet. Och så gör man ett försök att kanske minska det om man inte är riktigt beroende då, som du säger. Utan har man en riskbruk så får man försöka minska det. Och kan förklara runt omkring vad det är som sker och händer i kroppen då.
Kommer man hit frivilligt eller har man blivit tvingad hit?
Nej, alltså många kommer ju frivilligt. Däremot är man beroende och har ett beroende på alkohol eller annan drog. Då är det ju svårt. Men har man ett riskbruk och man kanske kommer hit för ett lite högt blodtryck. Och går igenom och tittar på att det är lite mycket alkohol. Ja, då kan man göra någonting åt det. De flesta patienter är väldigt positiva och säger. Ja, visst, självklart kan jag dra ner på alkoholen. Jag har inte tänkt på att det blev så mycket i veckan.
Uppfattar du som att det har blivit mer och mer?
Nej, inte mer och mer. Jag tycker det finns hela tiden. Det som har kommit är nya grupper, framförallt kvinnor i 45 upp till 60 års åldern som kanske tar lite grann i en box varje kväll. Och det är klart, då blir det stora mängder.
Vilka är det som trillar dit så att säga då blir alkoholberoende?
Ja, man visste det från början, men det är ju en stark ärftlighet. Social problem, arbetslös och vissa yrken som drabbas av det då.
Man kan säga att det sitter i generna på en del då?
Ja, precis. Det sitter mycket i generna. Har man ärftlighet för det så ska man nog vara lite försiktig själv.
Görs det någon forskning på det så man kan hitta vad det där finns någonstans som man kan sätta in ett bot tidigt?
Ja, det pågår massor forskning, men man har inte hittat någon sån där direkt gen som man kan påverka.
Till sist, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller sitt förhållande till alkohol?
Ja, attityd. Man tycker ju att det är ofarligt. När jag åker runt och pratar om att det är cancerogent och det är giftigt, det är ett av de giftigaste ämnen vi stoppar i och så är det ingen som är medveten om det. Jag tycker att det är oj, varför kan vi göra det här? Och varför är det ingen som säger det till oss tidigare? Nej, och det är ju så att alkoholen, man pratar inte om att, för det används ju nästan överallt. Och vi tjänar pengar på det i många branscher. Så att man pratar inte om sådana saker. Att det skulle vara cancerogen. Det står ju inte på många sidor idag. Det står i en Nordisk uppslagsbok. Eller vissa böcker står. Det är cancerogen, ett giftigt, farligt ämne. Men ändå dricker vi och stoppar i oss för att berusa oss.
Det var distriktsläkare Alf Lerner som berättade om vad alkohol gör med kroppen. Är du intresserad av detta med riskbruk? Ja, då kan du gå in på en sida som du hittar på www.riskbruk.se. Det du lyssnar på, det är attityd. Har du missat ett avsnitt så kan du vara helt lugn. De finns nämligen att ladda hem på www.mobilisering.nu/radio. I förra avsnittet pratade vi med nattvandrare. Tidigare fanns något som hette fältarbetsgruppen som också rörde sig bland ungdomar. Peter Wrangel var en i denna grupp. Nu jobbar han med ungdomsstöd i Östersunds kommun. Och Peter, kan du berätta lite grann om ditt arbete?
Det handlar om att stötta enskilda ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten. Och vi jobbar, jag och en kollega, då, Thomas Bångberg, vi jobbar med ungdomar upp till 18 år.
Du jobbade tidigare med fältarbetsgruppen. Kan du berätta lite kort vad ni höll på med?
Ja, vi jobbade ju med ungdomar upp till 18-19 då, och bedrev ett uppsökande arbete. Och försökte alltså få kontakt med ungdomar som hade behov av stöd på ett eller annat sätt. Ute på gatan eller på skolan och så vidare. Samt att finnas som socialtjänstens utsträckta hand då, till den målgruppen.
Hur kom man i kontakt? Du säger uppsökande. Visste de att de fanns, eller var det någon som hade kontakt er att titta till den här lite extra? Eller hur jobbar ni?
Då var det både och. Dels var vi ute mycket på skolorna och berättade vilka vi var. Vi hade värderingsövningar, träffade rätt mycket elever i olika sammanhang ute på skolan. Och sen så genom att vi var ute relativt mycket så träffade vi ungdomar också på fester, helgkvällar, på fritidsgårdar. Så att de visste vilka vi var, och många gånger så tog de med sig sina kamrater och knackade på här. När man kände att man behövde hjälp eller behövde någon att prata med.
Det blir inte så mycket kontorsjobb. Du är mest ute alltså då?
Nu är det väl lite blandat, eftersom vi har samordning av ungdomstjänst och medling också då. Men i huvudsak så är det ju arbetet med ungdomarna.
Är det samma jobb du gör fast fältarbetsgruppen är nedlagd?
Inte riktigt samma jobb. Därför tidigare så byggde kontakten på frivillighet. Här är det ju till viss del, men det är inte helt frivilligt alla gånger. Här är det ju så att här är jag redan aktuell inom socialtjänsten. Och så erbjuds jag det här som en insats. Tidigare så behövde jag inte vara aktuell inom socialtjänsten, utan det handlade om att på gatan i ungdomsmiljön skapa en bra relation och bygga förtroende till ungdomarna eller hos ungdomarna, så att de sedan kunde vända sig till oss.
Såg man er som en kamrat ute på stan, eller hur såg man på er, tror du?
Det var väl lite olika. Vi var lite olika ålder och lite blandat, men ibland som ett äldre syskon, ibland som kanske som en vettig vuxen. Men där man, som man kunde snacka med om med det mesta då.
Och vad hände då när ni hade så att säga skulle hjälpa någon? Vart hamnar man sen?
Beror lite grann på vad det var för problem, men vi kunde alltså förmedla kontakt till barn och ungdomspsyk om det var sådana problem. Vi kunde förmedla kontakt till våra handläggare så att de fick träffa de här ungdomarna och beskriva liksom, vad har vi för möjligheter att hjälpa dig. Och då kunde det vara så att man kanske öppnade en utredning eller man, på den här ungdomen, men att vi fanns kvar som ett stöd.
Och då gjorde man det här frivilligt, eller vart man omhändertagen då så att säga?
Nej, man vart inte omhändertagen, utan man, om ungdomen hade ett problem, så kunde den som var handläggare då förklara att med den här situationen som du är i, då kan vi gå in och hjälpa dig med det här och det här. Och då är det ju mer som ett erbjudande, så kunde man faktiskt motivera ungdomarna till att ta emot den här hjälpen. Så det var inte som, det var inte på tvång, utan det var mer som att, vad ska man säga, man förberedde dem och skapade en motivation till att utnyttja den hjälp som fanns.
Gjorde man någon uppföljning sen då när man träffade den här ungdomen på nytt, att hur gick det, hur gjorde det, gick det här eller?
Ja, dels så följdes det upp om det var så att det var aktuellt att man hamnade hos en handläggare då, och då följde ju de upp det. Men sen har jag ju träffat ungdomar som man tappade kontakt med, men som har sökt upp oss efteråt och talat om att ja, men hur det går för dem. Exempelvis att ja, men nu, jag vill bara tala om att nu när jag var hemma att jag håller på att plugga eller att jag har blivit förälder eller vad det nu är då.
Är det någon som säger att det här var en bra veckarklocka att ni kom och pratade med mig den där gången på stan?
Ja, det de trycker på det är väl det att det var skönt att hit kunde man komma och jag blev sedd och lyssnad på. Det är väl det som har betytt mest.
Och till sist Peter, vad ser du det som den viktigaste attitydsfrågan i det här?
Det handlar ju om, tycker jag, att vi som vuxna måste se och bekräfta våra barn. Och ta oss tid för våra barn och liksom, vi kanske får göra avkall på våra egna behov för att skapa en bra och trygg framtid för våra ungar.
Det var Peter Wrangel som jobbar med ungdomsstöd i Östersund. Det du lyssnar på, det är attityd. När man har utvecklat ett drog- eller alkoholberoende kan man hamna på beroendeenheten på Östersunds sjukhus. Niklas Scherer är överläkare på beroendeenheten och jag skulle vilja att du, Niklas, beskriver hur ni arbetar här.
Jag kan ju säga att landstingets beroendeenhet består av både öppenvård och slutenvård, det vill säga vård inneliggande på avdelning. Jag jobbar framförallt inom öppenvården och här jobbar vi huvudsakligen med drogmissbruk och blandmissbruk. Inte lika mycket med alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk är ju i första hand en fråga för primärvården. Men även andra enheter inom psykiatrin om det finns en psykisk ohälsa kombinerat med alkoholmissbruk. Vi har en del svåra alkoholpatienter också, men framförallt drogmissbruk som sagt. Och man kan ju bara påminna om det att när det gäller missbruksvård generellt så är det ju fortfarande så i Sverige att det är kommunerna och socialtjänsten som har huvudansvaret för behandling, för psykosocial behandling. Så att vi samverkar ju väldigt mycket med socialtjänsten runt våra patienter här då. Och vi jobbar då inom öppenvården i ett team. Vi består av två läkare, vi har fyra sjuksköterskor, en psykolog, en kurator, en arbetsterapeut och en psykoterapeut. Vi har en sköterskomottagning där våra patienter går och lämnar prover, urinprover för drogscreening, blodprover. De får utdelat mediciner, antabus och annat då, som man inte får ha eget ansvar för. Och ja, jag träffar ju patienter för att bedöma deras missbruksproblem. Och ofta finns det ju psykisk ohälsa med i bilden också. Så att vi försöker bilda oss en helhetsuppfattning av patienterna. Och se vad de kan behöva. Vår primära uppgift är ju att hjälpa patienterna med deras missbruk och beroende. Men ofta finns det ju många andra problem som vi också måste beakta. Ja, psykisk ohälsa, sociala problem, rättsliga problem till exempel.
Vilka är det som hamnar här då? Kan alla hamna här tror du?
Alla kan nog hamna här. Ingen är immun mot att utveckla ett missbruk eller beroende. Men det är klart att många av våra patienter, dels ibland finns det ju ärftlighet faktiskt som ökar risken för att man ska utveckla ett beroende. Många har ju haft det ganska svårt socialt under uppväxten och det har förekommit trauman av olika slag. Det kan vara psykisk ohälsa som har blivit en inkörsport till missbruk till exempel. Så att det finns ju många olika riskfaktorer, men alla kan i princip hamna här, det måste man säga.
De som hamnar här då, har de kommit hit av egen vilja så att säga?
Ja, de kommer hit av egen vilja. Det måste finnas någon slags motivation hos den enskilde för att man ska få en kontakt här. Man kanske inte måste vara jättemotiverad från början, men att man tycker ändå att det har blivit ett problem det här med droger eller alkohol, och att man funderar åtminstone på att göra någonting åt det. Många är ju mer motiverade än så. Det har gått så pass långt att det, ja, går inte att blunda för att det ställer till det på olika sätt då. Sen får vi ju många som remitteras då från socialtjänsten då, som har etablerat en kontakt där. Vi kan få från andra håll. Vi kan få ju remisser från primärvården, läkare inom andra specialiteter. Vi kan få från frivården till exempel. Så att det finns lite olika vägar hit, men vi kan inte tvinga någon till en öppenvårdskontakt hos oss. Däremot kan vi ju då genom motivationsarbete försöka få till en kontakt. Då.
Kan det vara så att det är kanske de anhöriga som pushar iväg så att man kommer hit? Eller kommer man så att säga, har man själv tänkt att nej, nu tar jag ta mig i kragen? Eller hur kan det gå till, tror du?
Ja, inte så sällan så är det ju många i omgivningen som så att säga är mer angelägna att en person ska komma hit än personen själv. Men det går liksom inte att, det kan inte bygga bara på det, utan det måste finnas någon form av motivation, eller att man, som vi brukar säga, bedöms vara motiverbar. Även om motivation inte riktigt finns så skulle det kunna fås fram då. Men som sagt, inte så sällan så är det ju anhöriga eller andra som är mer angelägna egentligen än patienten själv, till en början i alla fall.
Kan det vara så att man nästan förnekar att nej, men jag har inga problem, vad ska jag här göra?
Ja, förnekande är ju en välkänd mekanism när det gäller beroende, att man inte vill se så att säga problemet och dess konsekvenser. Det är ju någonting som ofta ingår i beroendeproblematik.
Du sa alldeles nyss att du är inte så mycket alkoholberoende, utan det är mest droger. Vad är det för droger som kommer hit då, så att säga?
Ja, bland vår målgrupp så är det nog fortfarande traditionella droger som dominerar. Det är cannabis, är ju oerhört vanligt. Nästan alla har ju använt det eller gör det fortfarande i kombination med annat då. Det är olika former av så kallade opiater eller opioider, det vill säga morfin och liknande nya morfinliknande värktabletter som Tradolan, Oxycontin, fentanyl och så, som alla ligger inom samma grupp. Amfetamin är ju vanligt också, och andra centralstimulerande substanser. Bensodiazepiner, det vill säga lugnande tabletter. Alkohol finns ju ofta med i bilden också. Men sen har det här med så kallade internetdroger också kommit mer och mer, kan man väl säga. Och vi har hittills har vi varit förskonade, vad vi vet, från de här allra farligaste spice-varianterna. Vi känner inte till i alla fall några väldigt allvarliga förgiftningar bland de patienter som går hos oss. Sen kan det förstås finnas fall som vi inte känner till. Men där är man ju rädd att det är bara en tidsfråga innan även vi drabbas här i länet av den farsoten. Och det är klart att när det gäller de här syntetiska internetdrogerna så kan det säkert finnas ett mörkertal även hos oss, att vi inte fångar de här nya substanserna i våra urinprover och så att det kanske är mer av den varan än vad vi riktigt vet då. Men det är nog ändå så att de här gamla tunga drogerna är det största problemet för våra patienter.
Hur gamla är patienterna som kommer hit?
Ja, de kan vara från 16 år och uppåt. Mellan 16 och 18 så är det ju då oftast i samarbete med andra verksamheter som ungdomspsykiatriska mottagningen eller BUP eller så. Inte speciellt många. Vi skulle säkert behöva utveckla den delen mer. Och man kan ju även fundera på den ännu yngre gruppen, de som är under 16 år, för att nästan alla våra patienter har ju gått in i sitt missbruk tidigt, kanske i tidiga tonåren eller ännu tidigare. Men där har vi inte något ansvar ännu i alla fall då. Annars kan man nog säga att de flesta är kanske någonstans mellan 18 och 25 år, så att det är en ganska ung grupp som vi jobbar med. Det finns alla åldrar, det finns ingen övre åldersgräns då, men man tycker att det är slående många i alla fall som är födda på 90-talet eller sent 80-tal.
Men vad händer sen man har varit här ett tag då, och får man någon uppföljning efter, eller hur länge hamnar man här så att säga?
Det är lite svårt att veta i förväg. Det är ju väldigt individuellt då. När man går här, alla som hör till beroendeenhetens öppenvård har en kontaktperson på vårt team då, som man träffar för samtal och som ofta har en samordnande funktion. Oftast är det ju många inblandade, i första hand socialtjänsten, men det kan ju vara andra. Det kan vara arbetsgivare eller försäkringskassa eller frivården och så. Och man kan också jobba med specifik missbruksbehandling av liknande typ som man gör inom socialtjänsten. Men här är det i första hand de som har svårare psykiska störningar som vi jobbar, tar liksom över ansvaret för den psykologiska behandlingen av missbruket. Återfallsprevention, och det finns olika metoder som vi använder. Vi kan också ge psykologisk behandling för andra problem än missbruket om det behövs då, psykoterapi av olika slag. Men och målet är ju dels att våra patienter ska bli drogfria förstås, men att de ska fungera bättre även i övrigt och må bättre. Det är ju inte alla som till att börja med mår bättre när de blir drogfria. Det kan ju vara olika, ja, en slags självmedicinering eller så, att fly från svåra saker då. Men vi följer upp våra patienter, ja, så länge det finns behov och så länge de vill vara kvar hos oss då, så att det varierar väldigt mycket. Ja, det är väl det man kan säga, tror jag. Ja, man kanske kan säga någonting om vår avdelning också. Där har vi ju då en hel del patienter med alkoholproblem. När det har gått så långt att de behöver nyktra till under säkra, övervakade former. Alkoholtillnyktring eller alkoholförgiftning är ju farligt. Och då behöver man se att den här tillnyktringen sker på ett normalt sätt. Och vi erbjuder också alkoholavgiftning eller abstinensbehandling för de som har druckit så mycket och så länge att de löper risk att få till exempel krampanfall eller delirium då. Och där blir ju då uppföljningen oftast inom primärvården då, så att vi gör en mer avgränsad insats inneliggande på avdelningen.
Men då kommer de alltså hit med ambulans, om man säger så, att de har blivit alkoholförgiftade?
Ja, är de tillräckligt alkoholförgiftade, då hamnar de på vanliga medicinakuten. Men om de är kraftigt berusade och har väldigt höga promilletal, då observeras de på vår tillnyktringsenhet då, som hör till avdelningen.
Och då sover de inte ruset av sig, som man säger i dagligt tal, utan då har de lite mer koll på sig.
De har koll på sig och de får oftast B-vitamininjektioner. Annars så kan de få allvarliga hjärnskador om de har om de är undernärda och inte har fått i sig de här B-vitaminerna då. Och sen så ser man om de behöver också abstinensbehandling. Det visar sig ju så småningom när de har nyktrat till då.
Men då gäller det de som har haft det här missbruket en lång tid, eller hur?
Ja, oftast är det ju långt gånget när man behöver den typen av insatser.
Och till sist då, Niklas, vad ser du som den viktigaste attitydsfrågan i det du håller på med?
Ja, vad jag förstår så riktar sig den här programserien bland annat till föräldrar. Och då tycker jag att alltså det som är förstås jätteviktigt är att försöka skapa en bra relation till sitt barn eller sin ungdom till att börja med. Och sen tycker jag att man ska vara tydlig med att man vill inte att barnen eller ungdomarna ska dricka innan de är vuxna. Och att man inte bjuder sina ungdomar på alkohol. Man kan ju tro att det skulle att de lär sig att hantera alkohol på det sättet bättre, men det har visat sig i flera studier att det är tvärtom, att de ungdomarna dricker mer i vuxen ålder. Man ska föregå med gott exempel genom att själv hantera alkohol på ett bra sätt och bli en förebild sen när barnen blir vuxna och får dricka, så att säga, så kan det göra också stor skillnad.
Det var Niklas Scherer som är överläkare på beroendeenheten på Östersunds sjukhus. Då har vi nått slutet på det här avsnittet av Attityd. Har du missat något avsnitt så kan du gå in på www.mobilisering.nu/radio. I nästa avsnitt ska vi prata om ett annat område inom ANDT. Då ska vi prata om tobak. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Kjell Erik Jonasson och jag säger på återhörande. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.